Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Sådär, dags för ny podd. Och vi har en gammal kär gäst tillbaka, Werner. De börjar alltid våra poddar med att det är lite boxning först. Och sen så är det lite prat om själen, ofta tunga ämnen. Tillit dök upp här.
Det gjorde det, och det är ju ett av stororden skulle jag vilja säga. Så det kommer att bli svårt att ringa in. Men vi får göra vårt bästa.
Ja, men du är lite så här, ska vi ens prata om samma sak? Kände jag lite här nere. Men det är ett otroligt viktigt ord. Och det är också ett fundament för liksom hur man bygger samhällen. Ett samhälle utan tillit blir inget samhälle. Och där är ju verkligen, man tittar på de samhällsbyggen vi har haft här uppe i norr, de nordiska länderna. De är ju rätt unika när det gäller levnadsstandard, låg kriminalitet. Och allt det bygger på tillit. Vi har ju väldigt hög tillit i våra samhällen, men nu har det börjat hända något. Så att det är liksom, det är ett ämne som är stort för själen, men också för hur man bygger ett samhälle.
Det finns definitivt minst två perspektiv. Ett samhällsperspektiv och ett individuellt perspektiv.
Precis.
Och fler ändå kanske. Men det här med tillitet till samhället har ju också många bottnar. Det grundar ju sig mycket i den svenska kollektiva, inte kollektiva kanske, men om jag säger tillit till myndigheter.
Ja.
Och till att alla ska ha det bra på något sätt, som växte fram i Sverige någon gång under Tage Erlanders tid.
Ja. Men och tittar man, om man jämför med min andra kultur, Italien, där finns det liksom ingen den typen av tillit, utan
nej, där förlitar man sig på familjen.
Ja.
Istället. Och det är ganska tydliga skillnader som finns än idag om du tittar på olika samhällen i världen, exempelvis Italien, där familjen är det centrala, det är där man har tilliten, men till myndigheter och liknande, där har du ingen tillit alls.
Nej, precis. Och i Italien har man väl kanske haft en anledning att inte lita på den italienska staten, och har ju varit superkorrupt och inte alltid haft medborgarens intresse satt i främst, utan även om man tittar på till exempel Berlusconi, var han kommer ifrån. Jag menar, alltså när han kommer in i början på 90-talet i den italienska politiken, det är när hela det italienska systemet egentligen faller ihop. Alla visar sig vara mutade. Craxi, typ Italiens Olof Palme, kristdemokrat som har suttit mest efterkrigsregeringar. Alltså han går i landsflykt till Libyen för han har blåst Italien på så mycket pengar. Så ur detta, liksom, för att förstå Berlusconi så måste man ju förstå var han kommer ifrån. Han kliver ju den här liksom den här ur askan av det italienska samhället och säger lita på mig liksom.
Måste vi förstå Berlusconi?
Nej, men nej, men man måste tro var han kommer ifrån. Det, i Sverige blir han ju ofta som en karikatyr, men i Italien så har han ett starkt stöd i vissa delar av samhället, va?
Men vad är tilliten för dig då, Paolo?
Alltså det, jag tror att om man börjar så måste det finnas liksom en tillit till sig själv. Vem är jag? Alltså så här, det här med att ofta när man har haft trassel och sådär, vilket jag har haft mycket i livet, och då har ju du också haft.
Definitivt.
Ja, men Werner, ni som inte har hört Werner förut i podden, har ju en lång historia av alkoholism och sådär som du har tagit ur, och idag är liksom snart präst. Hur länge är det kvar?
Ja, cirka 70 dagar någonting. Jag vet inte exakt.
Nej. Men det börjar ju tilliten till sig själv, för liksom, kan man inte lita på sig själv, vem ska man lita på då? Jag tror att folk som har jävligt svårt på att tro andra människor och allt sånt där, det börjar nog i en osäkerhet till sig själv, och det där är väldigt komplicerat, för ofta när man ger löften till sig själv, det kan vara ytliga löften som att börja träna och allt sånt där, men även löften om hur man ska vara trogen och allt sånt där. Håller man inte sitt löfte till sig själv? Alltså man tar ju inte löftena, man behandlar dem inte på samma sätt som man betraktar ett löfte till någon annan. Va? Och sviker man, alltså den viktigaste personen i ditt liv, det är ju du själv.
Så är det. Vi måste alltid utgå från oss själva. Mm. För om jag inte, som du säger, precis som du säger, om inte jag litar på mig själv, hur ska jag då kunna lita på någon annan? Om jag gör saker som jag inte tycker är bra, exempelvis, då kommer jag ju tro att andra personer också gör de sakerna som inte är bra. Och vi människor har ju en tendens att inte alltid hålla våra löften till oss själva.
Nej, och säkert är den människa man är mest oärlig mot, det är ju sig själv. Och det där är ju otroligt komplicerat. Det är bara att titta på alla de här, nu ska jag komma igång och träna. Och så tar man väldigt lätt på det löftet, va? Okej, nu är det januari, liksom. Nu jäklar, nu är det i år. I år är det skillnaden. Liksom. Och sen så tränar man lite i januari och man köper gymkortet. Och det där, hela gymbranschen skulle gå i konkurs imorgon om man inte hade något autogirot med liksom, då köper man gymkortet, och det vet jag ju folk, polare som har drivit gym, alltså det är ju fullt i januari, februari börjar det bli lite gläsare, i mars behöver man inte köa över vikterna, du vet, och sen så, men folk fortsätter att betala på autogirot.
Jag håller med dig fullständigt, det är därför som, men jag tror att det finns en lösning på det, och det har jag ju funnit i 12-stegsprogrammet. Det handlar ju om att vara omutligt ärlig, framförallt mot sig själv.
Ja. Uh-huh.
Och börja där, och jag säger inte att vi tolvstegare alltid är omöjligt ärliga i alla situationer, men det finns verktyg inom programmet för att lära sig att leva på ett ärligare sätt mot sig själv, vilket i förlängningen kommer att leda till att vi också är ärligare mot andra.
Precis, för att det är lätt att man behandlar löften till sig själv lite liksom, ja, du vet. Så att det är första steget, tycker jag. Det är även från mig som är liksom Peters synpunkt och allt sånt där. Att det, alltså, börjar man ta lätt på löften till sig själv, ja, men det där betyder ingenting. Ja, jag gör, du vet, träning, det skiter jag i om jag hoppar över. Men så här, börjar man ljuga för sig själv, då kan man ljuga på alla nivåer. Det handlar inte bara om att gå till gymmet, utan i slutändan så handlar det om liksom allt.
Det börjar med en nål och slutar med en silverskål, finns ett jättegammalt uttryck på svenska, och det stämmer väldigt, ja,
du,
väl.
Du och jag som är gamla dinosaurier, vi kommer ihåg den. Undrar om ungdomarna kommer ihåg den.
Det gör de inte, fast det är dags att de lär sig det nu.
Ja. Men, och det är också på samhällsbyggen att vi är inne i en sån otrolig förändring när det gäller demografin i Sverige, Europa, i världen. Att man kommer ju kanske inte heller från samma värdegrunder som vi pratar om nu. Att mycket av de här gemensamma liksom, fundamenten för vad man bygger liksom sitt samhälle på, jag menar, de finns inte med. Och då skapas det ju liksom, när man ser att folk... Ja, det kanske finns en annan typ av moral och sånt där. Det skapar en osäkerhet i samhället också.
Ja, jag tror ju att, som du säger, det finns en moral, det är bara att det är en annan moral. Om du kommer från ett kulturellt förhållande där familjen är det viktigaste och du värnar familjen först, då är det ju så du är upplärd att göra. Då är det familjen som går före samhällsbygget. Och det är inte så konstigt att det finns sådana kulturer också.
Nej, men jag har ju en sån kultur mitt emellan, eftersom jag är född och uppväxt i Sverige och min mamma är ju halvsvensk. Så jag har ju liksom den svenska kulturen, men jag har ju väldigt tydligt den syditalienska kulturen som skiljer sig. Italien är ju liksom ett nytt land, det är enat 1861, och vi i södra Italien, vi är ju en medelhavskultur. Vi har ju mer gemensamt med liksom norra Afrika, Grekland, södra Spanien. Där kulturellt ligger vi rätt lika. Vi är mycket närmare den typen av kultur än vad vi är med norra Italien, som är viss mån mer europeisk. Liksom. Och i söder är ju familjen otroligt viktig. Och med det här finns det bra och dåliga delar. Vi har ju pratat om det förut i podden. Alltså vissa delar ska vara ligga närmare familjen. Samhället kan inte gråta för dig. Det kan däremot din familj. Ett samhälle kan inte krama dig på riktigt. Det kan familjen. Och där måste man kanske hitta ett nytt sätt att tänka på det där. Liksom.
Det kanske är ett nytt sätt som är det rätta sättet.
Ja. Nej, men för vi har pratat om det förut i podden. I Sverige så pratar man ju väldigt mycket om det här samhället, och det är viktigt med allt, och alla ska liksom bli omfamnade av samhället. Men du vet, var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv. Alltså det är inte riktigt värdigt. Det är något i själva liksom i hela strukturen som inte stämmer, och det är där. Vi pratar en hel del i podden, har vi pratat om en del problem med andra kulturer, men det finns också problem med den svenska kulturen. Jag brukar säga att skulle man kunna liksom göra en perfekt kultur, då skulle man ju ta den syditalienska kulturen och para den med den ordensamma svensken. Det skulle i princip bli en perfekt varelse. Titta på mig. Mm.
Jag har hört att det allra värsta scenariot skulle vara att engelsmännen stod för maten, italienarna för ordningen och tyskarna för underhållningen. Jag vet inte om det stämmer.
Det gör det nog säkert. När jag började boxa bodde jag i England. Nu har det ju hänt rätt. Det är också Sverige har det hängt mycket. Men i England, jag bodde i början av min boxningskarriär i liksom arbetarkvarteren i London. Alltså den maten. Alltså det var pommes frites till allt. Det var pommes frites till frukosten, det var pommes frites till lunchen. Om man beställde en spaghetti bolognese, då var det liksom pommes frites till. Så att mat, det har ju blivit med, London är en fantastisk kulinarisk stad, men då var det rätt påvert liksom.
Mm. Nej, men nu är det jättebra i London. Mm. Men om vi ska ringa in begreppet tillit, ja. Paolo, vad skulle du säga att motsatsen till tillit då?
Ja, det är ju inte lita på någon naturligtvis. Att misstro misstänksamhet, misstro, det är ju motsatsen.
Jag skulle även lägga in ord som oro och rädsla.
Precis. Och det är ju något som präglar vårt samhälle idag allt mer. Att folk blir allt mer rädd, med befogat. Och det skapar oro, det skapar ännu mer rädsla, mindre tillit. Men vad säger de? Etos, logos och patos är väl grunderna för allting, va?
Ja, jo, så är det. För jag tror att för att vi ska kunna skapa tillit så behövs det begrepp som går in under dem. Och det är ju ärlighet. Respekt. Men även tydlighet, ansvarstagande, pålitlighet, lojalitet.
Och det där är ju svårt. Folk blir allt mindre lojala. Man ser ju samhället att det är på vissa delar, att jag tror att det finns en stor del i den svenska befolkningen som säger att vi betalar jävla massa skatt som försvinner i massa svarta hål hela tiden. Och jag tror Sverige är ett enormt, alltså jag tror att det finns ett uppvaknande rätt mycket hos svensken, där man säger så här, vänta nu, staten kanske inte alltid vill allt väl, utan staten bryr sig först och främst om sig själv och sväller allt mer. Så att jag tror att det finns en sån förtroendekonflikt, och i det så finns det också, börjar det bli en förtroendekonflikt mellan människor, va? Och det där, om man inte adresserar det rätt snart, alltså, så tror jag att vi kommer få stora problem i Sverige. Att det blir allt mer segregerat, att det blir allt mer, ja, allt mer grupperingar.
Ja, men jag skulle vilja föra över det lite mer till personnivå. Mm. Eller om vi ska ha det på, om vi ska tala om det på en samhällsnivå, skulle jag vilja...
Det börjar ju alltid med personen.
Ja, men om vi tar det på samhällsnivå, mm, som du var inne på. Hur ska en person som har tappat tilliten, mm, på en samhällsnivå kunna återfå den?
Precis, men det där vet ju jag en del om.
Vad exakt så jag tänkte. Ja.
Nej, men det är ju rätt enkelt och väldigt svårt i samma. Liksom. Det är att man gör rätt saker hela tiden. Jag menar, folk känner så här, jag menar att det är de här tre grejerna. Att folk måste kunna lita på dig. Det måste du visa genom ditt agerande, ditt handlande. Att du är en person man kan lita på. Men också att du känslomässigt, att du känner att den här människan känner för mig. Det är liksom, det är de här tre, etos, logos, patos. Det är de tre grejerna som måste vara på plats.
Mm. Nej, för jag tänker att tillit är något, är också något större. För jag som är troende har ju en tillit till min högre makt som jag kallar Gud.
Mm.
Och det är ju en annan sorts tillit.
Precis, och det finns ju rätt mycket forskning på det här. Att jag menar, religionen är också en viktig del att hålla samman grupper. Så även om man inte liksom tror på Gud, så är det en rätt viktig del samhällsstruktur att hålla ihop saker. Vi har samma värdegrund och så vidare. Sen om man liksom får in Gud i det, som någon man står till svars mot. Och det, som kristen så känner man ju att man har alltid någon som tittar på en. Både på ett bra sätt och ett sätt där du kan få föra en dialog med någon. Liksom.
Jo, men jag tänkte mer på att tillit också handlar om att kunna tro på någonting man inte vet.
Mm.
Det är någon som har sagt att tillit är att öva sig att tro på att livet vill oss väl. Tro på att allt kan vända även när allt ser hopplöst ut.
Ja, men är inte det där att miraklet är tillräckligt mycket mystiskt för att den som inte ska tro ska fortsätta att tvivla, och tillräckligt starkt för att den ska tro ska fortsätta att tro? Det handlar ju om tillit till sig själv. Och det är intressant den här när man säger, men jag tror på Gud. Ja, men kan du bevisa att det finns en Gud? Nej, det kan jag inte. Men jag sa inte att jag kan bevisa det. Jag tror. Och jag tror att det är en fundamental skillnad i inställning till livet. Att man tror på något större. Att man tror på att man har någon som man står till svars mot. Man tror att man har någon som liksom tycker om en, som älskar en, som kramar en. Vi katoliker, vi har ju hela Maria. Jag har fått henne otroligt bra beskriven någon gång. Och jag kommer inte riktigt ihåg var. Jag tror att det är vår biskop Anders Aburelius, eller kardinal är han numera. Som sa att Moder Maria är ju som allas liksom mamma. Hon, när du har ont, precis som en mamma lyfter det gråtande barnet, så lyfter Maria på samma sätt din smärta och tröstar dig. Det är den gudomliga trösten. Den är rätt intressant. Du har ju sett, jag vet ju att du har varit i Peterskyrkan, Michelangelos La Pietà. Det är den här berömda Michelangelo-statyn när man har lyft ner då den heliga Maria, har en död Jesus i sina händer. Om man tittar på henne, Maria, så är det, alltså Jesus är väl 31-32 år när han blir korsfäst. Och Maria, om du tittar på henne det är en 20-årig kvinna. Det är liksom inte mamman till en 30-årig man. Man tänker sig, varför då? Jo, eftersom Maria är symbolen för den gudomliga moderligheten. Och Michelangelos mamma dog någon gång tidigt. Så det är som att han kommer ihåg sin mamma. Det är den är, och det gör den så otroligt med vacker statyn. Du vet att den varit sönderslagen?
Nej.
Det är världens största pussel, säger de. Det var ju någon dåre som slog sönder den med en hammare. Nu är den bakom ett plexiglas. De slog sönder den med en hammare. Och man har klistrat ihop den, syns att det bara enda liten flisa är satt på plats igen. Man kan se lite på näsan att det finns någon liten bit som fattas.
Mm. Så jag får ett litet citat om mig, Paolo.
Mm.
Tillit skapas genom att den tas i bruk. Vem har sagt det? Och stämmer det?
Jag gissar att det är någon katolskt. Det är någon katolskt eftersom du begär att jag ska veta det här.
Det begär jag inte. Det här är bara en tävling. Jag får ett poäng om du har fel. Och du får minuspoäng om du har fel.
Är det den heliga Franciscus?
Nej, Bertolt Brecht.
Jaha. Vart jag helt upplurad på läktaren.
Ja, det är klart. Det är jag som har gjort reglerna för den här tävlen.
Grattis, du vann, vän.
Tillit skapas genom att den tas i bruk.
Uh-huh.
Vad säger du om det?
Ja, men jag tror att det är så enkelt och så svårt. Det är det där att och det där är också det här med att hålla löften. Du vet det här, och det handlar ju om tillit med sina vänner och allt sånt där. Att man ibland så är liksom, ska du med på middag på lördag? Och så är det tre veckor liksom innan, och så säger man ja. Och sen så är det liksom, börja middag liksom dagen, ja, kommer du på middag, så jag ska vara hemma och ta det lugnt istället och jobba så hårt. Så ibland så är tillit att bita ihop också, att göra saker man har lovat och hålla löften, även fast det inte alltid är bekvämt och alltid. Och i ett samhälle där man väldigt mycket liksom sätter sig själv först, som vi har gjort alldeles så länge, så är det, ja, men jag är värd och hit och dit. Så här. Men du kan ju aldrig skapa ett vänskapsförhållande om man inte kan lita på dig. Och det börjar i de här små grejerna.
Ja, och att man kan se längre än till sig själv, såklart.
Ja,
som du säger.
Ja, men det är ett problem i vårt samhälle. Jag är värd det här och hit och dit, och du vet, det har alldeles för länge har man liksom suttit på sin egen kammare. Och det där tycker jag också med det här med, om man ska prata med att svensken är i världen som är sekulära folk, säger de. Och då dyker allt upp den här, jo, men vi är en av världens mest andliga folk, för svenskan håller på hemma på sin kammare och läser massa saker och sysslar med meditation och allt sånt där. Och det är inget fel att syssla med meditation och allt sånt där. Men jag tycker att det då förstår man inte liksom trons kraft, utan kraften i tron är att man gör saker tillsammans. Man ber tillsammans, och den kraften att göra något ihop är väldigt stort. Det är en helt annan sak än att sitta liksom meditera över godhet på din kammare, va? Och göra något tillsammans med en församling, va?
Mm. Men kan man känna tillit till någon som inte har, måste man alltid bevisa att man är värd tillit?
Bra fråga. Ja, någonstans, inte alltid bevisa, men du kan ju inte ha svikit för många gånger. Och jag tror att man måste någonstans visa att, ja, men så här, när det väl blåser, det är den här, om du ska bedöma människors liksom själ, hur behandlar de folk när de inte har något själv att vinna på en situation? Hur behandlar du fyllot på gatan? Hur behandlar du medmänniskan? Du vet, sådär. Det tror jag är en otroligt viktig del, att skapa tillit. Att du ser att folk gör saker utom sin egen liksom vinningsskull.
Mm, när man ger sig in i ett förhållande.
Ja.
så bygger du ju enligt min erfarenhet mest på tillit.
100%, eller kärlek och lite passion och lite sex också, men i grunden är ju fundamentet är tillit.
Ja, och det har man inte fått bevisat för sig.
Nej, det är en tro. Man tror att någon ska behandla väl.
Mm. Tillit är att öva sig att tro på att livet vill oss väl.
Ja, bra sammanfattning. Men det är en grej jag tänkte på faktiskt återigen, en predikan jag hörde med det här med vem den här den gapande fyllot utanför systemet, att kliva över den som ligger på gatan där, det är också, man kan inte riktigt vara, det var någon som sa, någon präst som sa att, i någon predikan, att det är Jesus som testar dig. Den dagen du kliver över den där personen, den dagen har du klivit över din tro. Liksom. Du måste böja dig ner. Du behöver inte stanna där i evigheten, men du behöver böja på ryggen och säga hur är det med det?
Mm. Jag tror ju att det är så här att vi föds tillitsfulla.
Mm.
Om du tänker dig ett spädbarn, den känner full tillit till sin mamma och sin pappa. Den har ju inget val egentligen, för den är helt hjälplös och känner tillit. Så tillitsbrist måste ju vara något vi förvärvar oss genom att leva.
Ja, precis. Och det finns ju en sån här, den här vattendelen när man blir vuxen, när man hajar så här, vänta, mina föräldrar är inte perfekta. De har fel, de har brister. De liksom inte alltid 100% ärliga, du vet, de är människor med alla fel och brister. Det är ju ett uppvaknande som är viktigt också.
Mm. Men så att bli tillitsfull igen handlar ju om att återerövra den tilliten vi föds med, tänker jag.
Mm. Ja, riktigt bra, Berner.
Vi anförtror oss sällan till de som är bättre än oss själva, har någon sagt. Vet du om det?
Nej, vad är det? Nej,
minus två. Albert Camus sa det. Vi anförtror oss sällan till de som är bättre än oss själva. Tror du att det är så?
Ja, det tror jag. Jag tror att det finns en... Den är faktiskt väldigt skarp. Jag tror att smarta människor ger... Alltså, försöker alltid vara med de som är bättre. Människor som är osäkra försöker alltid vara med de man är bättre än själv. För att ens ego klarar inte av att man är sämre. Det där har jag alltid levt efter. Att så här försöka liksom, jag menar, man tränar boxning, att så här inte, jag menar, så att inte liksom, att när man sparade och sånt, du lärde dig ingenting om du var bättre än folk. Utan man skulle alltid söka upp folk som var bättre. För att då lärde man sig, då var man tvungen att step up your game. Och så tror jag allt i livet, själsligen, intellekt och allting. Det enda sättet att liksom slipa på saker, det är att vara med folk som är liksom skarpa. Och det är den här klassiska, det blir ett snitt av de fem människor du umgås med. Är du bara med massa skvallerkärringar, både manliga och kvinnliga? Är du med massa människor som är små människor som inte försöker sträva efter något bra, som inte försöker bli bättre varje dag? Du kommer bli som dem. Så det är jätteviktigt att vara vaksam med vilka man umgås med och vilka man släpper in i sitt liv. Vilka man låter få viska saker i sitt öra. Det tror jag är otroligt viktigt.
Hur många gånger kan man bli sviken och ändå fortsätta känna tillit, tycker du, Paolo? Jag behöver inte säga någon exakt siffra, men tycker du att det är rimligt att man ständigt förlåter och visar den här tilliten? Annars blir det ju också ett väldigt oförsonligt samhälle. Det här är svårt.
Ja, det är väldigt svårt. Ja, men det
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag tror att man ska förlåta om man ser att någon försöker genuint ändra sig. Jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är otroligt viktigt för ett samhälle att folk får en andra chans. Att man inte brännmärker folk och allt sånt där. Jag tror att det är jätteviktigt. Men sen finns det en gräns när folk liksom, ja men du vet, de har passerat den.
Femte, sjätte,
ja, det tror jag är helt omöjligt, Werner, att säga. Jag tror om det finns en genuin liksom, det beror på vad det är. Finns det en genuin vilja att bli bättre? Är man genuint bidrar till att liksom göra saker bättre? Det finns ju förhållande, alltså så här, blir man sviken i ett förhållande, vilket jag har blivit, och jag har även svikit folk i mina förhållanden.
Som så, i de flesta förhållanden.
Ja, precis. Ja, men, och det där är ju, ibland är det så här, ja, ibland är det omständigheter, ibland är det liksom så här, alltså så här, man önskar att man kunde säga att så här, du vet, förlåta saker. Sen så när man var yngre så är man ju liksom, var man ju mer liksom, man var jävligt cementerad i sitt, gör de så där, då är det så där. Nu som vuxen så är det så här, det är klart man ska förlåta, men du får ju inte bli liksom en hund till någon i ett förhållande. Det där är en otroligt svår balansgång. När är du hunden och när är du en god människa som ger folk en andra chans? Jag tror det är exakt omöjligt att säga när det är och när det inte. Vad säger du?
Nej, men jag tror ju på förlåtelsen och försoningen, så jag tycker att man måste förlåta så länge som du, precis som du säger, så länge det finns en vilja till förändring. Mm. Sen kan människor alltid falla.
Men sen är det ju lätt så här, det är lätt intellektuellt att liksom säga saker. Ja, men så här. Och sen är det någon, har man någon flickvän som gör någonting, knullar någon annan. Och då blir det emotionellt, va, med stolthet, och det finns massvis med grejer som är liksom, som är det där, som inte är då, du vet. Så det är otroligt, jag tror att det är väldigt beroende på vem man är, vilken fas man är i livet också.
Ja, och det finns såklart anledningar att om det händer som du nyss sa, att i en dialog reda ut om det kanske inte är bättre att dela på sig då.
Ja.
Om det finns ett begär efter att vara tillsammans med andra hela tiden, då finns det ju inte så stor anledning att fortsätta.
Nej, men det där är ju ofta grundat i något annat än bara sex liksom. Det är ju grundat i osäkerhet och allt sånt där, så att om man, jag tycker det beror helt på vad man är i sitt förhållande, men så här, och det här är jävligt enkelt att sitta och säga så här, men du vet, har man barn ihop och sånt, så ska man i alla fall försöka, jag tycker att man ska få en chans till. Men sen är det ju väldigt svårt när liksom, det är en stolthet, det är emotionellt, det är liksom så där. Men det är ju väldigt svårt. Jag menar, jag är ju skild och sånt där, och man önskar, när man har lite perspektiv på sin skilsmässa och sånt, och man ser vad man själv har gjort fel i sitt förhållande, man jobbade för mycket och allt sånt där, alltså man önskar att man var mer emotionellt mogen när man liksom gick igenom den delen i livet som man eventuellt är idag.
Ja, det är konstigt att man ska träffas när man är så ung och omogen, ja, emotionellt.
Ja, men det var ju liksom, vi är ju skapta för en annan vi är skapta för något annat, att leva på en savann och man kanske inte levde så länge och sådär, va. Så att då var kanske det var enklare på det sättet liksom.
Tycker du det är enklare att skapa tillitsfulla relationer nu när du är äldre än när du var yngre?
Det tror jag är enklare. Fast sen är man ju så här, du vet, som en det här med, alltså jag är liksom 54 nu. Jag är rätt nöjd med mitt liv liksom. Så om man ska ta in något ny i livet, om man ska skaffa sig ett förhållande.
Det behöver inte vara ett kärleksförhållande mellan man och kvinna eller man och man.
Fick jag börja där? Mm. Nej, jag tycker inte så. Jag tycker på ett sätt det är enklare. Grejen är så här. Har man varit ute en regnig dag förut, man har blivit ordentligt sviken. Jag gjorde bort, man köpte sex liksom, då har man ju fått det rensat rätt ordentligt i sin vänskapskrets. Man vet vilka man kan lita på. Och som dig till exempel, Bernie, du kommer ju alltid finnas i mitt liv på något sätt, hoppas jag. Men du är en sån, du vet, det är första gången vi träffades och vi började med att du var min PT, du har blivit en av mina bästa vänner nu. Du var inte min, jag var din PT.
det beror på hur man ser det.
Jag tror att det var någon dag efter mitt sexköp och jag hade blivit av med allt och då dök du upp där på min, då la jag bara ut, du var min första kund, då la jag ut på nätet, jag blev av med allt och så la jag ut på nätet att jag tar emot PT-kunder, jag behövde försörja mig liksom. Och då kom du ner för min grusgång där och då sa jag, du är medveten om vad jag har gjort och sådär. Och då sa du vad?
Jag sa att du frågade vad jag tyckte om det.
Ja.
Och jag tror det här, att jag har sagt det i någon annan podd. Att jag, just det att jag sa att jag är kristen så jag får inte kasta första stenen. Jag får inte ens kasta ett enda gruskorn med tanke på det livet jag har levt.
Precis. Nej, men och där har vi har ju haft en jävla resa ihop. Du har haft en fysisk resa och vi brukar ju slåss. Hej vilt när vi sparrar och sen så ber vi och mediterar på slutet. Så att vi har hjälpt varandra.
Ja, och den relationen vi har bygger ju väldigt mycket på tillit. Exempelvis om jag ska stå på händer, särskilt i början innan, när man är väldigt osäker, då krävs det fullkomlig tillit till att du står där och tar emot mig.
Mm.
Det är en tillitshandling. Sen har jag tillit till dig, jag skulle kunna ringa till dig när som helst och jag vet att du skulle komma till undsättning om jag behövde hjälp med något. Men det är ju på en annan nivå. Mm. Så tillit finns på så många nivåer, det är därför det blir så svårt att tala om, tycker jag.
Men när jag menar att det blir enklare nu idag, det är att man blir bättre på att se genom folks bullshit.
När man blir äldre, menar du?
Ja, det, på så sätt det är inte så att det är enklare att man ska få mer djupa relationer med tillit. Däremot så är man mycket, mycket bättre på att säga så här, men det där. Och jag som har varit offentlig väldigt, väldigt länge, det är att man blir jävligt bra på att bedöma liksom. De där tycker det är jävligt coolt att man är känd och liksom, de vill liksom spegla sig lite i glansen som fanns en gång i tiden som inte finns lika skinande längre. Men jag har alltid, jag umgicks aldrig i de här kändiskretsarna och gick aldrig på de här festerna, utan jag har alltid haft mina gamla polare och det betydde att det var egentligen bara ytliga vänner som försvann. De riktiga vännerna var kvar.
Jag tycker att det har blivit enklare att få tillit med åren just därför att jag har lärt mig hur lätt det är för mig själv att falla. Och därför vet jag också hur lätt det är för andra att falla. Och jag vet att man ändå kan ha en vilja att förändra sig.
Precis, och den är ju, vi har pratat om den förut i podden, den som är fri från skuld. Den är ju så otroligt, otroligt bra. Liksom. Den som är fri från skuld kastar första stenen. För att det har vi sagt förut, det intressanta är vad som händer sen när alla går. Då tar han ju hennes händer och säger, gå nu, Jag dömer dig inte heller. Gå nu och synda inte igen. Inte ens han, Guds son, dömer. Vem är du då? Prusiluskan liksom. Och komma med massa moraliska liksom, finger och si och så här och där och sådär. För att det finns ju en sån läskig, alltså folk, jag tror folk inte ser den, men det finns en sån läskig nymoralism i Sverige där folk liksom så här verkligen moraliskt försöker liksom korsfästa folk och smutskasta människor och frysa ut människor och det inbegriper ju det här liksom, tillits liksom, att det blir svårt att få tillit i ett samhälle som aldrig förlåter. Och jag tror att de här folken som är så jävla hårda i sitt sätt att döma andra människor, de får också, de känner ju själva att så här, de målar in sig, ju mer du är framställer som perfekt på moraliska höjder, du vet, ju mer du liksom framställer dig själv som världens mest perfekta människa, ju mer inmålad är du liksom i den här hörnan. Och du, ju mer du liksom dömer andra, desto svårare blir det att bli förlåten själv.
Ja, definitivt. För att skapa tillit så måste vi också se till att ord och handling överensstämmer. Och är det någon då som är väldigt moraliskt överlägsen, så vet vi någonstans att det finns ingen människa som är där som de utger sig för. För vi är alla lika brustna.
Ja. Alltså allt är kändisar börjar med så här, jag är så ödmjuk. Bara den meningen visar att du är noll ödmjuk. Så här. Alltså det är ju liksom, vi lever i en samtid där folk sätter sig på jävligt höga moraliska hästar, jävligt snabba och kastar skit på andra. Och det fallet blir ju väldigt hårt liksom när man sätter sig på de höga moraliska hästarna.
Men hur skapar vi då ett samhälle som är mer tillitsfullt?
Nej, men jag tycker att så här mycket, om man tittar på hur samhället fungerar, vi har ju liksom på myndighetsnivå liksom folk som inte tar ansvar för vad de har gjort. Man liksom, vi har ett Sveriges största parti som i princip har varit med i alla delar i det som är dåligt för Sverige. Man har varit med och lagt ner kärnkraften. Man har varit med och skapat den enorma flyktingströmmen. Och sen så ändrar man sig nu liksom och säger så här, men det här kanske inte var rätt. Och istället för att säga så här, men vi hade fel. Så här, för att sossarna har ändrat sig och försöker så här stå på bägge sidorna liksom. Men du måste välja och säga så här, men jag, det var fel att lägga ner kärnkraften. Det var en jävligt dum idé. Det var fel att släppa in alldeles för mycket människor utan att ha en plan i Sverige. Och har du då ett samhällsskikt som styr Sverige, som sätter sig på moraliskt höga hästar, man är jävligt snabb att döma andra människor, och sen säger man inte själv beredd att säga liksom, mea culpa, mea maximum culpa, det var mitt fel, detta var min skuld, min stora skuld, man ber om ursäkt, man börjar om. Och jag, det där kan jag liksom så här, att folk går på den jävla bluffen tycker jag är, jag tycker att det sätter hela tonen i samhället. Om du inte kan lita på samhällseliten när de säger saker, att de inte är beredda att stå ansvara för det man har sagt fel, va?
Vilket jag tycker gäller alla sidor av politiken, så och inte bara socialdemokratin utan
nej, men alla har sin skuld i det där. Men det finns en som har en större skuld än någon annan, och det är sossarna, så är det. Det går inte att komma över. De har styrt de senaste 100 åren, har de styrt 75. Alla har skuld utom Medborgerlig Samling, som ni ska kolla upp som ett nytt parti som jag är medlem i.
Men om tillit börjar hos individen, Paolo, kanske det är bättre att det är där vi utgår ifrån.
Absolut. Ja, men det är ju Dr. Jordan Peterson, hela vänstern skrek i falsett när han sa att sluta läxa upp världen med Greta Thunberg och alla de här. Börja med att bädda din säng hemma innan du kan komma till mig och berätta hur världen ska stå. Och det där har hon fått så, och han har så jävla rätt. Vi har liksom en värld där folk inte liksom sopar rent framför sin egen dörr och ska ut och liksom dominera samhället och berätta. Du vet, mycket av de här människorna som dömer dig, de har liksom noll närhet av att liksom få sin egen shit together, utan man sysslar väldigt mycket av att se vad de säger, man ser man stickar i ögat, bjälken, hur är den bjälken i ditt eget öga, hur är det?
Du ser flisan i din broders öga men inte bjälken i ditt eget.
Just det. Bra, Werner, tack att jag har dig som är lite påläst.
Men hur skapar vi de här förutsättningarna för individerna då?
Jo, men det är etos, logos, pathos. Det är ju så här, etos, är du pålitlig? Håller på vad du säger? Är du trovärdig? Jag menar, logos, är det fakta du bygger det på? Jag menar, inte luftslott, utan det du säger, det stämmer. Du är påläst, det är inte bara något du hittar på. Och pathos, liksom, jag menar, alltså känslan. Känner du att den här människan är ärlig? Känner du att den här människan bryr sig om mig på riktigt? Känner du att den här människan liksom inte säger saker för att de har betalt av någon jävla myndighet för att säga massa fina saker för mina skattepengar?
Ja, men alla är inte styrda av staten, Paolo.
Ja, i Sverige är det, i Sverige är det.
Nej, men för tillit, som vi sa förut, det handlar ju mer om att kunna tro på någonting man inte vet.
Ja.
Ja.
Jo, men till, men du måste ju kunna bedöma, det är ju återigen etos, patos, log. Alltså, jag menar, att du är du pålitlig, har du visat att du står för vad du säger, vad har du för track record? Men sen måste man ju också så här känna, va, etos, känner den här människan för mig genuint? Är det här något man gör inte bara för sin egen vinnings skull, utan för att man tror på att det här gör mig till en bättre människa? Och logos, finns det fakta bakom den här människan säger, är det något de bara hittar på? Jag tror man får de tre sakerna på plats, då har man tillit till människor.
Tycker du att tillit och förlåtelse hör ihop?
Ja, de är starkt förknippade, ska jag säga.
Mm. Och jag tänker på dig då, och att du inte har blivit förlåten utav ett samhälle.
Mm.
Hur får vi ett samhälle som förlåter, inte bara dig såklart, utan andra människor som har hamnat i blåsväder?
Jag tror att det kommer bli några tuffa år här ekonomiskt. Vi har massa krig i världen. Jag tror att det kommer sortera, alltså folk har varit så upptagna i västvärlden att liksom skåda sin egen navel, att man kanske vidgar liksom vyn lite bättre och säger så, okej, det kanske inte bara liksom det här som är det viktiga, utan man får en större blick på. Jag tror att en västvärld som har varit otroligt bortskämd, man liksom oavbruten tillväxt och där generationer efter generationer får det bättre, tror jag blir jävligt blind på vad som har skapat välstånd, vad som har skapat fred. Och jag tror när man vidgar liksom vyn lite, så tror jag man kanske kan förlåta folk för saker som inte är major, och där folk genuint vill bättra sig själv och se det stora. Är vi bra? Funkar den här människan i ett större sammanhang? Är den här människan någon jag kan lita på? Är den här människan någon som skulle vara bra för samhället? Jag tror att det är i slutändan där det ligger.
Ja, jag känner att det finns så lite gemenskap i samhället. Det skulle behöva skapas gemensamma ytor där man kan där man kan få hjälp som individ. För jag tror inte att individen själv kan alltid ta sig vidare.
Nej, men där är ju det problemet att vi har sagt att vi liksom har tappat religionen. Religionen säger man ju är en av de stora liksom sakerna som har gjort att vi har kunnat bygga stora samhällen där folk samarbetar. Det är bara att titta på problemen med att samarbeta med folk från andra helt andra trosuppfattningar, att det finns en grundläggande skillnad. Sen tror jag inte det är en avgörande, och tror också det finns likheter i alla religioner. Men det finns en grundläggande skillnad som är dels religion, som också är kulturell. Så att jag tror att i Sverige så finns det ett religiöst uppvaknande. I spåren av den fanatiska islam, att folk så här börjat, okej, folk är beredda att dö för sin religion. Vad tror jag på egentligen? Vad kommer jag ifrån? Vad kommer mina värdegrunder ifrån? Och det där har blivit väldigt tydligt, tycker jag, att folk helt plötsligt, jag tror att det finns ett uppvaknande hos svensken med religion, med min kultur, med mitt arv, med vad jag kommer ifrån, mina traditioner.
Ja, för jag är ganska övertygad om att den värdegrunden som ändå existerar i Sverige, den bygger ju i väldigt stor mån på den kristna kulturen som vi är uppväxta i. Vi har ju med oss hela kristendomen sedan flera hundra år tillbaka som har präglat hela vår kultur. Att vi inte ska stjäla, att vi inte ska dräpa, att vi ska vara goda och så vidare.
Nej, men 100%. Och jag tror att det är något som där folk liksom så här, för det är en sammanhållande liksom kittet som håller folk samman. Det är ju sin religion, sin kultur, sitt sätt att liksom kommunicera. För att religion är också sätt att kommunicera, att man vet liksom det här är rätt, det här är fel. Att det bygger på en gemensam värdegrund. Det behöver inte vara så. Jag är katolik och inte protestant. Sådär. Men jag är uppväxt i Sverige. Jag har ju gått på protestantiska mässor. Jag förstår protestantismen.
Jag drar ingen gräns emellan. Jag anser att all kristen värdegrund bygger ju på samma.
Det håller jag med. Sen har ni protestanterna, ni har inte lika mycket roliga helgon och attiraljer och sånt där. Så att
nej, men vi har Luther.
Ja, den gamla judehatan. Vad heter det?
Ja, det var länge sedan.
Då var nästan alla judehatare på den tiden. Men jag tror om man ska prata med Luther, jag tror inte han vill liksom splittra kyrkan, de här 92 teserna. Jag tror att han bara ville så här skärpa till det för Guds skull. Han hade ju rätt i mycket det han sa.
Han hade ju jätterätt i det här med avlatsbreven till exempel. Ja. Man skulle kunna köpa sig syndernas förlåtelse. Ja. Det är ju helt absurt.
Ja. Men tanken var väl om du ger pengar så går det till något bra liksom, och räddar dem. Jag håller med att avlatsbreven var inte bra, men det fanns en tanke kanske att de här pengarna, om du har gjort något dumt, betala in pengar och så kanske det kan hjälpa de fattiga och de sjuka och sånt där. Så att jag håller med, det var helt fel. Och kyrkan avskaffade dem sen, och hans kritik tog ju fart. Liksom. Plus att Luther är kanske den absolut mest betydelsefulla för den katolska kyrkan, för att mot reformationen med Ignatius och alla de här, jag tror inte vi hade haft kvar kyrkan om man inte reformerade den. Man gjorde ju vad Luther sa i mångt och mycket, fast Luther var utnyttjad av massa protestantiska senare kungar som ville åt kyrkans stålar, Gustav Vasa i Sverige.
Vad säger du om att om jag säger att jag tror att människans kontrollbehov ligger till grund för mycket av tillitsbristen?
Ja, 100, väldigt bra. Ja, men så är det.
Att det är först när vi törs släppa vårt kontrollbehov som vi riktigt kan känna tillit till något annat. Mm. När vi kan gå ur oss själva.
Ja, men det är som du säger till mig. Du har inte kapitulerat, Paolo. Man måste ge upp, man måste kapitulera, och då kan man, Man måste ge upp totalt och lägga sitt liv i Guds händer. Det är då man på riktigt kan bli god.
Ja, eller kanske inte god, ja, men må bättre.
Ja, det är bra. Ja, det är klart att ingen blir helt. Ja, men godare är ett bättre ord. I ett icke-kulinariskt sammanhang. Men tror du kyrkan kommer närmare? Jag tror att de kommer närmare sig. De har ju börjat rätt bra.
Ja, det är jag övertygad om. Jag tror att,
från bägge sidor också. Jag menar, påven är ju rätt. Lite börjar de diskutera kvinnliga präster, vilket jag tycker kan vara att man öppnar upp åt det hållet. Absolut. Och giftermål. Vi har ju gifta präster i katolska kyrkan. Jag tror att om man konverterar...
Och så får man vara gift, ja.
Ja, vi har en i domkyrkan, vet du. Så att det tror jag kanske är bra. Men jag tror att vi kommer närma oss 100%. Och det är liksom, den skyttegraven är ju inte mellan de olika religionerna. Och speciellt mellan katolikerna och protestanterna. Vi har ju samma liksom så här grundvärdering. Om man tittar på trosbekännelsen, så har ni tagit vår trosbekännelse. Och så har ni bara tagit bort det med påven.
Eller behållt den, ja, ja. Eftersom vi kommer från samma ursprung.
Jag tjafsar med dig, Bernie, det vet du. Vad heter det? Ja, men med treenigheten där, att vi är närmare varandra, även fast man kan tro att den ortodoxa kyrkan, eftersom de har massa rökelser och helgon och sånt där, men vi rent trosmässigt så är vi närmare varandra, protestanterna och katolikerna.
Så är det. Ärlighet, Paolo, är ju A och O när det gäller tillit.
Ja.
Varför är det så svårt att vara ärlig?
Det har ju ett pris. Det yttersta priset. Är du fullständigt ärlig? Är du fullständigt genomgod? Vad händer då? Du kommer bli uppspikad på ett kors. Folk blir provocerade av total ärlighet. Det är svårt och det är tufft. Och det alltså, och det också.
Men måste vi inte vara ärliga, tänker jag, så långt som det är möjligt, utan att skada någon annan?
Absolut.
Som vi säger i programmet.
Men ärlighet är den bästa huvudkudden, säger de. Du sover bättre om du vet. Och det är bättre att säga vad man egentligen tycker och vad man egentligen har gjort. För då behöver man inte så bra minne. Det är bra som gammal boxare.
Ja, det är så lätt att måla in sig i ett hörn annars.
Ja, precis. Men.
Det måste nästan vara kanske det viktigaste för tillit, tänker jag.
100% så.
Respekt.
Men det är också en grundläggande, det måste jag säga, ett förhållande, brukar jag säga. Så här, har inte din fru respekt för dig, då är det väldigt svårt att ha liksom. Jag tror att det faktiskt är avgörande relation man och kvinna, att kvinnan har respekt för en som man och som person, och även åt andra hållet också. Men jag tror att alltså, den dag din kvinna inte känner respekt för det, då är det i princip över.
Nej, men det måste ju vara allmänt, det måste ju verkligen vara åt båda hållen, Paul.
Absolut, men jag tror att det är ännu viktigare åt det ena hållet, skulle jag säga. Jag vet inte varför jag tycker det. Jag kan inte riktigt.
Nej, det kan inte jag hålla med.
Nej, men du behöver inte hålla med.
Nej, jag håller ju sällan med dig, Paolo.
Jag tror att den dag din flickvän eller fru inte känner respekt, då är det helt omöjligt att ha ett förhållande. Sen vad respekt är, det är en annan grej liksom.
Men kan inte det bli ett problem med ärligheten då, att om du är för ärlig och blottar dina brister allt för mycket, kanske respekten försvinner?
Ja, absolut. Men då får man ju se till att ha en kvinna eller man, vad man nu är, som man litar på. Det är ju tilliten. Att det är ju kärlek, det är ju som kvicksilver i handen. Liksom, om man försöker sluta liksom handen, då kommer det rinna ut mellan fingrarna. Det enda sättet liksom att behålla den, det är liksom sära på fingrarna, och då kommer kvicksilvret vara kvar liksom i handen. Så att den typen av liksom så här. Att ha tillit, det är ju det handlar om. Om jag öppnar upp mig, om jag visar mitt hjärta, min hals är det man visar,
Ja, djur gör ju det underkastelse beteende. Ja. Hundar och katter i alla fall visar upp halsen när de känner tillit.
Ja, precis. Och det är det man måste, det är det riktigt förhållande man måste bygga på. Att man kan visa sina svagheter, man kan visa sina sår och fortfarande behålla respekten. Annars kan man ju inte vara i ett förhållande, kan jag säga.
Och där kommer också tydligheten in, att visa var mina gränser går för vad jag kan acceptera för att kunna känna tillit.
Ja, så är det. Alla har ju gränser. Det där är väldigt viktigt, tror jag, i ett förhållande, att tala om var gränserna går. Och så här. För annars får folk kolla på och trippa runt. Liksom. Och säga, ja, vänta, oj, där var en... För vi har ju helt olika grejer som är väldigt viktiga för oss, och det är svårt att förutsäga. Liksom. Men det är ju bara betalt snack. Liksom. Och där är det återigen viktigt att vara ärlig. Liksom. För man säger i början, säger man massa saker för att få ligga. Liksom. Men någonstans så är det liksom... Om man ska bygga
så säger man dem för att försöka verka intressant.
Ja, precis. Absolut. Alla har vi någon form av fasad. Man får ju alltid tänka i början på förhållanden. Jag brukar alltid säga, nu kör jag reklamfilmen, så jag kanske inte riktigt tar med.
Fast där är det ju ändå viktigt att vara ärlig. Jag tycker man kan köra en reklamfilm så länge den uppvisar den man egentligen är. Man får ju bara hoppas att man har tillräckligt mycket goda kvaliteter som kan visa upp. Men som man håller hela vägen.
Det har ju med ålder att göra också. Idag så fattar man ju, om man bara talar om sina goda sidor, det kommer ju aldrig hålla om man har en del jobbiga sidor. Det måste man också säga. Det här är mina... Det är klart att man kanske inte berättar det första dejten, men sen kan man ju liksom... sen får man ju liksom berätta vad man liksom gör bra och dåliga, för det finns inga perfekta människor. Det gör ju att man kan bygga ett förhållande på riktigt, liksom, så man slipper ljuga i förhållandet. Utan det här är mina miner. Trampa inte här. För att då kan det smälla. För alla har vi dem där. Man har alltid något som är som man liksom triggas igång. Det har ju med barndom och sånt där. Och hur man än har jobbat med sig själv, så finns det alltid något, någon mina man inte liksom har bearbetat.
Mm. Lojalitet.
Det tror jag är idag i dagens samhälle något som, alltså i det här individuella samhället, att det är jag och hit och dit och så här, man lojalitet är inte alls samma som det var en gång i tiden. Alltså man kan ju titta på ens föräldrar, liksom. Mina föräldrar har varit gifta i de har varit gifta i 60 år någonting liksom. Mera. Den typen av lojaliteten är beundransvärd, liksom, den kärleken och den liksom, det där att du vet, till nöd och lust och för evigt är jävligt häftig. Och
men kan inte det också vara ett väldigt destruktivt sätt att hålla ihop förhållanden om man bara bygger på lojalitet? Att man stannar kvar i något väldigt dåligt bara för att visa man är lojal. Är det inte bättre kanske då att vara lojal mot sig själv och ta klivet ur? Det måste ju också vara en sorts lojalitet.
Absolut, men jag tror att det finns i vårt moderna samhälle en för tidigt sätt att ge upp, tror jag. Att man kör inte hela vägen ut. Det är klart att om man är i ett förhållande där det inte funkar sådär, så är det klart, du ska aldrig vara kvar på en plats du inte hör hemma. Men jag tror att vi ger upp för lätt idag. Det tror jag också.
Men jag tror ändå att vi måste, som sagt, sätta oss själva främst i vissa aspekter. För att om inte jag själv mår bra, så kan inte jag ge vidare något bra heller.
Ja, men jag håller med. Men jag tror att i ett land, du vet, vi har mest singelhushåll och allt och där, och liksom, ja, någon fäller inte ner liksom toalocket, liksom. Klart att det är andra grejer, men man irriteras och sånt där på saker och ting i sitt förhållande. Jag menar, är det verkligen värt att vara helt själv? Liksom? Är det vid ett flockdjur liksom, sitta på sin Sverige land på jorden med mest singelhushåll? Jag menar, vi har jättemycket självmord bland våra pensionärer. Det är där folk tar livet av sig. Det är för att de är ensamma. Och ja, det kanske inte var alldeles sprudlande när man har varit gift i 40 år. Liksom. Men istället för att göra något åt det så det blir mycket bättre om jag går ut med mina väninner eller mina kompisar. För jag går på fotboll när jag vill, säger killarna. Och, du vet. Jag tror inte det. Utan jag har... jag tror att man ska kämpa lite till. Än vad jag tror gemene man gör. Sen är det bra om man skiljer sig om man är ihop med någon jävla asshole. Men det är inte samma sak som att någon är lite tråkig och förlorat passionen.
Det stämmer nog.
Det är klart det stämmer. Det är jag som säger det. Werner. Ska vi äta älg?
Japp.
Här, våra söndagar är rätt trevliga. Vi slåss lite, gör lite podd och så idag blir jag bjuden på älg. Vad är det?
Älgstek.
Älgstek med potatis. Det är ju inte jätteitalienskt.
Nej, men du kan nog få i det ändå.
Ja, men här är, jag tror att jag får ofta svensk husmanskost här. Det uppskattar jag faktiskt. Jag tycker att det är... Min farsa när han kom hit, han jobbade på Optimus. Där fanns det, de hade en bra kock där. Så han är väldigt förtjust i svensk husmanskost. Han till exempel så tycker han om raggamunken. Han trodde att raggamunk, att det var raggarna som åt. Så han trodde det var raggamunken.
Ja, det är lätt att tro.
Hur binder vi ihop det här då?
Jag skulle vilja säga att de... huvudorden vi har talat om för att skapa tillit är ärlighet, respekt, tydlighet, ansvarstagande, pålitlighet, lojalitet. Och att för att det bästa sättet att visa tillit, det är att släppa sitt kontrollbehov. Och verkligen bara lita på någon. Våga tro.
Väldigt bra avsnitt. Tack för det.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.